Här börjar Made in Sweden av Leif Möller. Inläst av Håkan Julander för Saga. Boken inleds med tre citat. Inget nyfött barn borde kallas människa förrän det genomgått vissa prov när det gäller arvsanlag. Om det inte klarar dessa prov har det förverkat sin rätt till liv. Sir Francis Crick, Nobelpristagare och påvisare av DNA-spiralens struktur. Det skulle vara en hittills enastående prestation i den mänskliga civilisationens historia om kunskap om funktionssammanhang inte realiserades i praktiken. EU-parlamentets teknikutskott. Den här kärran är fan inte klok. Svensk provflygare. 1. Dagens första order var redan på väg när Johan Malm var klar med checklistan i jaktplanet. Anledningen passerade just dubbla ljudhastigheten nere i Milo Syd. Att det skulle kunna bli en av de båda jaktpiloternas sista start, om man inte lyckats eliminera alla risker, var det inte många som kände till. Vid den här tidpunkten förmodligen bara Gud, piloten själv och en svensk forskare vid namn Carl Gustav Lehmann. Johan kisade ut genom frontrutan. Morgonens sista låga dimbankar höll så sakta på att driva bort över flygfältet. Slöjorna lämnade efter sig ett tunt lager av rimfrost som fick startbanor och fjolårsgräs att gnistra och glimma i soldiset. Han rätade på ryggen, fällde ner det mörka visiret på hjälmen och rättade till fastbindningsremmarna. Snart skulle de kunna starta med roten utan att behöva tänka på att ha bränsle för att ta sig till en alternativ landningsbas. Johan vred på huvudet och fick tummen upp och ett stort vitt flin av sin rote tvåa. Tvåan, en ung fänrik på sin första beredskapsvecka, satt fastspänd i den andra av de båda startklara jaktviggarna. Fänriken, som hette Fredrik Junell och var 24 år, hade kommit till flottiljen för snart 2 år sedan. Förmodligen hade han vid den tidpunkten varit fast besluten att bli en minst lika stor hjälte och hyllad jaktpilot som Tom Cruise i filmen Top Gun. Johans ena mungipa åkte upp när han tänkte tillbaka på Fredriks första kontakt med verkligheten. I den svenske pilotens vardag fanns det inte något större utrymme för Hollywood-manövrer i stil med dem det amerikanska S-et spöat upp sina instruktörer och bogies med. Många av de nya piloterna trodde förstås motsatsen. Unge Fredrik inte undantagen. Till en början hade det heller inte gått något vidare bra för honom i övningar där dogfighten varit huvuduppgiften. Johan Malm hade själv haft hand om hans utbildning och tillbringat många timmar, både i luften och på marken, med att lära ut vad han visste om den här övningen. Och inte minst hur man överlevde den. Nu hade Junell blivit riktigt duktig på att svänga runt i lufthavet, utan att för den skull vara en risk för sig själv eller för andra. Sista tiden hade kurvan för hans kapacitet och förmåga pekat spikrakt uppåt och han låg nu klart över genomsnittet. Det hade som sagt varit lite si och så med den saken till en början. Johan Malm var 35 år och han var divisionens äldste gruppchef. Att vara gruppchef innebar, förutom rätten att leda 4 flygplan i strid, att man också visade prov på gott omdöme. Inte minst inför de yngre förarna. Och fram till dags dato fanns det heller ingen som helst anledning att klaga på Johan Malms omdöme. Han hade snart 13 års flygtjänst bakom sig, utan vare sig allvarliga tillbud eller ännu värre haverier. Åtminstone inga tillbud där han själv varit orsaken. Det hade varit nära ögat ett par gånger. En mås i frontrutan för ett par år sedan. En minst sagt dramatisk punktering med en J-35 Draken för ännu längre sedan. Han hade åkt av banan med buller och bång i närmare 300 km i timmen och det utan att få så mycket som en skråma ens. Han hade haft samma tur med måsen i frontrutan. Flygingenjören på flottiljen hade hjälpt honom att räkna ut att eftersom han flög med över 1000 km i timmen så måste måsen ha slagit i rutan med en kraft motsvarande mer än 8 ton per kvadratcentimeter. Hade fågeln tagit ett par centimeter längre?